Viljelivet blev Guds frånvänt. Och i kapitel 1 så avslutade Paulus med att ge en dyster förteckning över yttringarna av människans totala fördärv. Ingenting är helt längre. Ingenting är som det var ifrån början. Och som Jesaja klagar i sitt första kapitlet om människan. Hela huvudet är ju krankt. Och hela hjärtat är sjukt. Ifrån fotbladet ända upp till huvudet finns ju ingenting helt längre. Inför en sån beskrivning så reser sig naturligtvis moralisten. Och den ordentliga och den skötsamma människan. Den religiösa människan. Och ser visserligen grandet i sin broders öga, men inte bjälken i sitt eget. Hon blir illa till mods och hon försöker slingra sig. I kapitel 1 har den ogudaktiga människan beskrivits i nakna och konkreta termer. I kapitel 2 träder moralisten och den egen rättfärdiga människan fram och tror sig kunna undkomma Guds dom bara genom att hon uppmärksammar och försöker uppmärksamma Gud på de många felen hos de andra människorna. Men också denna människa, den moraliska människan, är utan ursäkt och lika mycket under Guds dom, förklarar andra kapitlets inledning. För i själva dömandet avslöjar hon en moralisk kunskap som hon själv dock inte lever upp till. Och Guds rättvisa dom ska komma, gärningarna ska fram i ljuset som obevisligt, oemotståndligt, omotsägligt bevismaterial. Till och med hedningen som aldrig har hört den skrivna lagen, aldrig hört talas om den skrivna uppenbarelsen, avslöjar moralisk kunskap i det att han ibland gör vad lagen bjuder. Och därmed uppenbarar att lagens verk, som det står i 15:e versen, är skriven i hans hjärta. Skapelsens vittnesbörd och samvetets vittnesbörd har gjort honom utan ursäkt. Ingen finns som är helt utan ljus. Och Gud ska döma rättvist efter det ljus som varje människa dock har. Hedningen har faktiskt sett. Hedningen har faktiskt hört. Hedningen kan faktiskt förstå en hel del om Gud och är inte nollställd. Du som sitter här idag kan i den stunden då Gud ska döma dig inte avleda Guds uppmärksamhet genom att frågande ställa dig och peka på hedningen och säga: ja, men hur går det för dem då? Hur går det för han som aldrig har hört? Då plötsligt gäller det dig och ditt liv. Den dagen ska du stå där inför Gud och svara för bara ditt liv. Vad du gjorde med den kunskap som du hade. Vad du gjorde med de predikningar som du hade ålyssnat. Och som du idag ålyssnar. Jag vet inte hur Gud ska döma i varje enskilt fall. Men jag vet att hans dom kommer att vara absolut rättvis. Absolut rättvis. Och att ingen levande varelse med en moralisk uppfattning som vi alla har ska behöva lida av att inte full rättvisa hade skipats den dagen. Utan alla, som Jesus säger, som hungrar och törstar efter rättfärdighet, skall bli mättade, skall bli tillfredsställda fullständigt den dag då Gud inträder och skaffar rättvisa i historien. Och Guds dom blir fullständigt opartisk, också står det i 11:e versen. Gud kommer inte att göra några undantag, inte att ta några särskilda hänsyn på grund av att du möjligen har vuxit upp i ett religiöst kristet land eller har kristna föräldrar. Inga specialfall finns. Gud är oemottaglig för mutor. Det går inte att komma med sina ursäkter den dagen, lika lite som det gjorde på fallets dag, då Adam och Eva försökte skylla ifrån sig. Gud lyssnade inte ens. Nej, hedningens tankar, som det står i den 15:e versen, kan anklaga respektive försvara hans beteende. Men det förutsätter ett erkänt rättesnöre som dock finns i hans medvetande, efter vilket han dömer sina egna tankar och avgör vad som är rätt och fel. Samvetets anklagelse förutsätter också, det är intressant tycker jag, det förutsätter en undermedveten eller också medveten uppfattning om att det dock ska bli en dom en gång, en högsta dom, inför vilken jag är ansvarig. Samvetets anklagelse bevisar tron på att rättvisa en gång ska skipas. Annars vore det ju ingen idé att känna samvetskval och skuldkänslor. Men detta uttrycks i alla religioner. Och därmed förstår vi att alla människor egentligen är medvetna om att en dag ska rättvisa skipas. Och i det nuvarande skicket, i det skick som jag nu befinner mig, är det då illa ställt med mig. Problemet är inte med människan att hon inte vet hur hon ska leva, utan problemet är att hon inte förmår eller vill leva som hon vet att hon borde leva. I vers 17-29 tar Paulus upp jakten på den självrättfärdige människan, i det här fallet juden, som stod som den tidens religiösa människa, som försökte gömma sig bakom sina religiösa företräden. Den som hade allt det yttre men saknade det inre livet. Och den största olyckan som kan hända en kristen människa, det är att hon blir religiös. Att hon inte längre lever livet, men klamrar sig fast vid namnet, vid formerna. När formerna börjar bli viktigare än innehållet, då är det allvarligt. När en vacker kyrka betyder mer än det andliga skeendet. När den religiösa människan avslöjar sig genom att hon plötsligt börjar älska titlarna. Hon börjar älska samfundsbeteckningar och kyrknamn och meriterna. Och allt det yttre påhänget. Vill gärna diskutera de yttre formerna hur länge som helst. Och frossar gärna i detaljerna. Men blir snabbt tyst när det blir tal om församlingens inre liv. Om det andliga skeendet. Hon kanske älskar mötena, men bara för mötenas skull. Satan vill ingenting hellre än ha oss till en religiös social klubb där vi alla samlas för inbördes beundran och tycker att vi har det väldigt fint tillsammans. Ett fint skal utan något inre liv. En byggnad fylld med religiösa robotar som kan sångerna och kan dem bra, som kan språket men saknar liv. Det finns inget mer tragiskt. Du kanske tycker det är onödigt att jag talar om detta i vår församling. Men jag ser mig föranledd att varna för dig. Även om inte jag upplever att det är fallet just idag. En byggnad kan bli en byggnad fylld med människor som leker kristendom. Och där byggnaden själv blir omistlig för den här leken. Det har skrivits en intressant bok av en pastorsfru som heter Ann Örtlund. Up with Worship. Översatt till svenska kanske skulle betyda framför en levande gudstjänst. Hon skriver i inledningen så här. När jag var liten så brukade vi leka möte hemma på gården. Eller leka kyrka. Vi satte upp stolar i rader och började kivas om vem som skulle bli pastor. Eller vara pastor. Och vem som skulle leda sången. Och vem som skulle spela de olika rollerna där framme. Och de mera aggressiva barnen blev naturligt de som ville vara där framme för att underhålla de mer tystlåtna som var nöjda med att sitta där som åskådare. Ibland fanns det någon som verkligen kunde fånga gruppens intresse. Likt flickan som sa, bu, jag är den heliga ande. Om de som höll på där framme var duktiga, då kunde de hålla de andra sittande en stund. Men om de inte var så duktiga, då började ungarna snart droppa av och gick för att leka någonting annat. Till exempel hoppa rep eller leka ta fatt. Nu, fortsätter fru Örtlund, har den generationen vuxit upp. Men de flesta har inte förändrats värst mycket. Varje söndag leker de fortfarande i kyrka. De sätter sig i rader för en stunds underhållning. Och om de där framme är duktiga, kanske de kommer tillbaka. Men till slut glider de ändå iväg till någonting annat. Ut för att segla eller byta fruar. Den religiösa människan som saknar livet men älskar formerna så länge det underhåller henne tillräckligt. Mina vänner, om inte Gud är närvarande här i gudstjänsten idag, så är det ingenting annat än ett mänskligt spektakel. Och du kunde lika gärna gå på vilken teaterföreställning som helst. Men om Gud är här, då finns det inget underbarare än att samlas till gudstjänst. Och jag vill säga dig, jag är avundsvärd. För det finns ingenting underbarare än att få stå och förmedla Guds ord när Guds kraft är tillställs. Det finns ingenting underbarare. Jag skulle inte vilja byta plats med någon yrkesman i världen. Men jag skulle aldrig vilja stiga upp och fortsätta att tjäna som Herrens förkunnare om inte Guds kraft fanns tillstädes. Om inte den helige ande vore där och gav liv åt orden. Vi är inte intresserade, hoppas jag verkligen, att bara leka någonting. Att försöka låtsas att Gud är närvarande, om han inte är det. Då är vi ömkansvärda, då är vi beklagansvärda, om inte den helige ande är ibland oss. Men Gud vare lov att vi får tro att han är här idag. Idag är han här för att varna dig för att bli religiös. I kapitel 2 har Paulus förklarat både judar och hedningar vara under samma dom. Men då reste sig den tidens moralister. Då reste sig den tidens religiösa människa, juden, och protesterade. Men Paulus, du kan väl ändå inte dra oss över samma kam som hedningen? Vi är väl inga hedningar heller? Och så börjar man i vers 17 att räkna upp vad man är, vad man har och vad man gör. Vi är ju judar. Vi kallas ju kristna i dagens språk. Vi har ju lagen, vi har ju Bibeln. Vi gör ju omskärelsen. Och så börjar man luta sig också på sina gärningar och det fromma beteendet. Men Paulus kommer nu att kläda av dem varje egen förtröstan. Han avslöjar falskheten i den grund som judarna berömde sig utav. Han sticker hål på den vackra ballongen så det bara säger pang och ingenting finns kvar. Och moralisten står där eländigt naken och fattig och är lika stort behov av Guds nåds frälsning som den djupast fallne. Och den här processen är nödvändig, min vän, för att du ska förstå att du behöver Kristus, vem du än är. Du kallar dig jude, säger Paulus i vers 17. Du berömmer dig av namnet, och det var ett fint namn. Som det härleds av namnet för Judas stam, Judas, som betyder berömmelse, som betyder pris, ära eller godkännande. Du berömmer dig av vad du är, släkt med Abraham, med Mose, Judas stam, den stam som löftena gavs till. Du berömmer dig av din härkomst. Jag har vuxit upp i ett kristet namn. Mina föräldrar var kristna. Vi har alltid gått i kyrkan. Och uppenbarelseboken 3 och säger, du har namnet om dig att du lever, men du är död. Vad hjälper det om vi har namnet om oss att vi lever, men om vi i Guds ögon ändå är döda? Han går vidare. Du förlitar dig på lagen. Egentligen säger det grekiska ordet, du lutar dig på lagen. Du förtröstar på lagen. Du litar på att det gör dig gott bara det faktum att du har en bok som har blivit dig given. Judarna var stolta över lagen. Och de tänkte så här att ingen på jorden behöver lära oss någonting. Gud har visat oss vad som är rätt och fel. Vi kan döma om vad som rättast är. Och om Gud har givit oss den boken, då måste väl vi ändå stå närmare Gud än alla andra människor. Men det var en felaktig slutsats det. Det hjälper inte att du har en bibel. Inte ens om det är läderpermar. Inte ens om ditt namn står med guldskrift på permen. Om du inte äger det liv som boken talar om. Men det gäller inga hedningar heller. Jag hade en underlig upplevelse när jag gjorde min militärtjänstgöring på Arlanda flygplats. Vi hade en avslutningsfest och hela personalen inbjöds. Flygplatschefen och hela staben. Och vi grabbar, vi sjöng och vi börjar vittna där. Och det hela i deras ögon urartade till ett väckelsemöte. Där vi faktiskt gjorde anspråk på att människan behövde bli frälst. Det gick lite för långt. Och nästa morgon klockan 7 vid uppställningen så ställdes alla grabbarna upp där. Och plötsligt trädde självaste flygplatschefen in i hallen. Tillsammans med brandchefen och alla de andra. Och så får vi världens utskällning. För att vi hade vågat antyda någonting sådant som att de skulle vara behov av frälsning. Och så sa självaste flygplatschefen dåvarande på Arlanda: vi är väl inga hedningar heller. Och hade de vågat hade de säkert sagt, satt brandsprutorna på oss och riktigt blöt ner oss för det tilltag som vi hade ställt upp med kvällen innan. Nämligen förkunnat evangeliet som avkläder människan alla hennes egna meriter. Kanske du är här idag som känner dig förnärmad när jag säger att det hjälper inte att du är religiös. Det hjälper inte att du har allt det yttre. Att du lever i ett kristet land. Att du har gått till kyrkan lite då. Till och med lagt i kollekten. Är en präktig och god människa. Det hjälper inte. Du måste bli född på nytt. Om du ska bli godkänd i Guds ögon. Du berömmer dig av Gud. Säger Paulus för det tredje i vers 17. Och det är väl inget fel att berömma sig av Gud. Jo, men du gjorde det inte på ett ödmjukt sätt. Utan på ett förmätet och högmodigt sätt. Vi har den sanne guden. Och han har ansett oss vara värda hans ord. Och han har bekänt oss till oss i hela vår historia. Jo då. Och i vårt tempel har han uppenbarat sig. Vi har honom. Jajamän. Stoltheten över att Gud verkar hos oss kan bli oss till fall. När vi börjar räkna statistik och berömma oss av att Gud är med oss mer än de som inte har lika bra statistik. Då, mina vänner, är dagen nära för Guds härlighet att bryta upp ifrån Sarons församling. Då håller vi på att bli religiösa. När vi börjar älska siffrorna och finna vår trygghet i statistik. Det är fara. Och ingenting borde vara mer angeläget för oss än att få behålla Guds härlighet. Gud, du får inte lämna oss. Håll oss ödmjuka, håll oss varma, håll oss små för allt i världen, Gud. Gud bekänner sig nämligen aldrig till en stolt människa eller till en stolt församling. Då tystnar det. Då tystnar lovsången. Låt oss leva i tacksamhet och i glädje och i ödmjukhet. För det fjärde, i 18 versen, du säger att jag känner hans vilja. Och genom skapelsens vittnesbörd och samvetets vittnesbörd så fanns det universellt och finns universellt en allmän kunskap om Gud, men visst är den begränsad. Men juden, han kunde peka på lagen och han kunde säga, för oss har Gud uppenbarat vad som är rätt och fel, mera i detalj. Vi vet vi, uppblåst av kunskap. Har du tänkt på den förunderliga förmågan som kunskapen har att uppblåsa en människa? Jag har till och med hört talas om grabben som tog realexamen och förklaras för sin mormor att nu kan inte jag tro på Gud längre. För nu har jag tagit realen. Eller nu har jag gått ur högstadiet. Så nu har jag fått det förstånd jag behöver för att förpassa Gud ut ur universum och mitt medvetande. Det är en underlig, farlig förmåga som kunskapen, även den bibliska och teologiska kunskapen har, att göra människor stora och märkvärdiga. Religiösa människor älskar sånt. I Korinterbrevet står det, kunskapen uppblåser, men kärleken uppbygger. Det är inte fel med kunskap i och för sig. Men om den inte förmedlas i kärlek och används i kärlek så bara är den till fall. Och de religiösa i Korint, säger Paulus, de var uppblåsta var och en över sin lärare. Vi håller oss till Apollos, han är duktig att predika han. Vi håller oss till Paulus, han är renlärig han. Och så berömde man sig av mänskliga lärare. Vet du att det är köttsligt? Vet du att det är religiöst? Det finns även bland religiösa idag en ömklig svaghet för titlar och en ömklig svaghet för akademiska meriter. Så när vi talar om varandra så vill vi gärna framma, vet du om att hon är det och har gått igenom den och den skolan och hon är kristen, visst. Och vi hjälper till att höja vår egen självkänsla med att göra oss medvetna om vilken akademisk och utbildningsmässig bakgrund vi har. Vi borde skämmas. Vi håller på att bli religiösa. Och livet trappar av i samma hastighet som vi tillägnar oss detta yttre påhäng. Faran att vara upplåst av att vi tycker oss kunna så mycket. Över att vi har så många program och så många bibelgrupper till och med. Den religiösa människan är på jakt efter sånt. Har ni sett vad vi har? Har ni hört vad vi har? Men evangeliet säger: vad äger du som inte har blivit det givet? Hur kan du då berömma dig? Du har ju bara fått det. Du själv har inte producerat det. Det är en gåva. Låt oss falla ner och prisa Gud för hans oändliga nåd. För det femte i vers 19: vi kan undervisa andra vi, sa judarna. För vi har lagen. Finns det någon som är blind, kom så ska vi leda er. Finns det någon som inte har förstånd, kom så ska vi undervisa er. Finns det någon som vandrar i mörker, kom ska vi leda er ut. Ni behöver oss. Du behöver mig för att du ska förstå. Så resonerar man. Det står i vers 20 eller 19: du tilltror dig att vara en ledare för de blinda. Och det här uttrycket du tilltror dig ligger i en förmätenhet, va? Det uttrycker förmätenhet. Och Jesus hade inget medömkande över förmätna människor. Han säger om fariseerna: ve er, ni skriftlärda och fariseer, ni skrymtare, som far omkring över vatten och land för att göra en proselyt. Ve er, ni blinda ledare. Och veropen haglar över deras religiösa huvuden. De var stolta över vad de hade, men de hade inte livet. Judarna berömde sig av någonting som i sig själv var gott. Lägg märke till det. Det var inte fel med Gud, det var inte fel med lagen, det var inte fel med deras härkomst. Allt det var ju gott. Men vad aposteln alltså angriper, det är deras förmätna föreställningar och inbildningar om att blott genom sina obestridliga religiösa förmåner de på något sätt skulle stå i en särställning hos Gud. Med allt sammans var bara nåd. Deras kunskap hade upplåst den. Men den hade inte fört till en praktisk livsförvandling. Vad hjälper det om du har läst Bibeln från perm till perm och kan den, om ditt liv inte är förvandlat av budskapet? De ville vara lärare, men de ville inte lära sig själva först. I vers 21-24 så lägger nu Paulus skrymteriet i öppen dag. Han säger: du säger, man ska inte stjäla. Men hur är det med dig själv då? Med ditt eget hjärta så är du ju full av avund och missunnsamhet. Och du själv vet vägar att lura både stat och andra människor på egendom. Varför är du själv så svekfull och så oärlig i dina affärer? Varför förtrycker du den fattige under sken av lag och rätt? Precis som Jesus uttalade veropen över fariseerna och sa: ve er, ni skriftlärde och fariseer, ni skrymtare, att ni utsuger änkors hus medan ni för syns skull håller långa böner och så tror er gömma synd därigenom. Vad gör vi egentligen med den tredje världen? Och så träffar jag vårt onda samvete igen. Vad gör jag? Må Gud verkligen väcka oss till ett handlingsprogram där vi kan vara med och visa att vi inte bara är religiösa som säger att man ska ge, men ändå ihärdigt biter oss fast i de kära egendomarna som vi har. Du som säger att man inte ska skaffa sig en massa prylar, hur kommer det sig att du själv är bunden i en last, om också hemligen? Du säger man ska inte begå äktenskapsbrott, och det är riktigt, det ska man inte. Men i ditt hjärta är du ju full av åtrå till din nästas hustru. Hur stämmer det? Du säger man ska inte tillbedja avgudar. Usch, det är en styggelse att ha avgudar. Men din penningkärlek då? Vad gör du själv när du undanhåller Gud det som egentligen tillhör honom? Trots att dessa judar ansåg avguderi vara en styggelse, så visade de själva inte vördnad för Gud i det att de gav Gud vad honom tillhörde. De höll det själva. Och Malaka profeten får stå upp och anklaga dem för att de inte för full tionde till Guds hus. Hur gör du? Du säger avgudar, usch, det ska man inte ha. Men går den undervisningen ner i din egen plånbok? Ger du Gud vad Gud tillhör? Hur är det med ditt offrande? Du ser snett på människor som har materiella avgudar kanske. Men själv tillbeder du inte Gud i den bemärkelsen att du ger honom vad honom tillhör. Du kanske är snål emot Gud. Då har du ingen rätt att säga till människor, avgudar ska man inte ha. När du själv inte vördar Gud med dina ägodelar. Vet du, det är en högst verklig och konkret måttstock på din kärlek till Gud. Det är vad du gör med dina pengar. Hur mycket är du bunden av dina avgudar? Vad satsar du dina pengar på egentligen? Vad satsar du dina pengar på? Vad satsar du din tid på? Vi blir allt försiktigare nu att undervisa andra. Ja, Paulus säger i vers 23, du vanärar Gud, du som undervisar vad som är rätt och fel men själv inte gör det. Att berömma sig av lagen och att berömma sig av den Gud som hade givit lagen och att mena sig kunna undervisa andra som inte hade lagen men själv inte bryr sig om att hålla lagen. När hedningarna ser sådan så måste de komma till den logiska slutsatsen att varken Gud eller hans lag kan vara värst goda. Eftersom vi själva inte är så noggranna med att följa det hela. Det kan inte vara någonting att ha. Och hur många människor har inte tagit avstånd ifrån Gud och evangeliet på grund av religiösa människors falska liv. Dubbelbottnade liv. Judarna hade fått sin förmenta ställning. Hade uppifrån sin förmenta ställning. Den var inte här uppe, men de hade själv tänkt sig att de var bättre i Guds ögon. Och så hade de företaget sig att se ner på hedningarna. Men nu möter de den försmädliga anklagelsen. Att hedningarna just på grund av deras dåliga exempel till och med lärt sig att förakta Gud. Den egenrättfärdiga människan kan bidra till att andra människor förhärdar sig mot Gud. Och det var väl ändå inte det vi menade. Egen rättfärdigheten måste därför dö innan nåden kan strömma in och ge liv. Du ser, om du bara är religiös så kan du inte attrahera människor till Kristus. Tillgjord andlighet smakar illa och den stöter människor bort ifrån Kristus. För människorna i världen har dock en underlig förmåga att se vad som är äkta och vad som är falskt. De är inte så lättlurade som vi kanske tror. Sann andlighet däremot, ett äkta inre liv, attraherar människor till Kristus. Det fängslar. Det ger sug. Det ger törst. O, om jag hade det likadan som hon som han. Förra veckan så hörde jag ett positivt omdöme om Bente Kander. Ja, det är inte så sällan. Det är nämligen så att religiösa människor, de ser ofta religiösa ut. Men nu hörde jag en flicka som sa, jag menar inte att det kan vara religiös, och det avstår jag hennes omdöme nu. Hon sa, han ser ju inte ut som en pastor. Och det var inte utifrån en besviken reaktion i hennes sammanträffande med Bente Kander. Utan det var en positiv överraskning. Hon hade haft en fördomsfull uppfattning om hur en pastor eller präst skulle se ut eller bete sig. Och så går hon och träffar Bente Kander. Och allt blev hoppingivande för henne. Kan en pastor se ut på det sättet och vara som han, då kanske också jag kan bli en kristen. Och det är någonting positivt att bli en kristen. Vi behöver inte se ut som religiösa människor bara för att vi är kristna. Vad vi behöver, det är att stå i kontakt med himmelens Gud så att Kristi liv finns där på ett naturligt sätt och inte består i de yttre attiraljerna, utan vi bara kan slappna av och vara oss själva. Hur skulle det vara, min vän, om du idag lät hela den religiösa masken falla av dig? Om du bara fingergråta ut och säga, jag är ingen annan än den jag är. Sluta leka duktig och spela from. Och var ett enkelt litet barn i Guds famn. Och Guds härlighet börjar återspegla sig från ditt ansikte. Vers 17-24 visar hur ett obotfärdigt hjärta ständigt söper upp nya förskansningar. Alla möjliga förmenta säkerhetsfästen för att kunna dra sig undan den gudomliga sanningen. Men aposteln Paulus förföljer den ihärdigt. In i alla dessa förskansningar. De kommer inte undan, ser du. Alla fästen måste rasa innan de ska förstå sitt behov av nåden. Och nu har det ena fästet efter det andra rasat. Och juden har dragit sig tillbaka till sitt sista och kanske käraste fäste. Omskärelse. Den kommer du väl ändå inte åt, Paulus. Du måste väl ändå förstå att det betyder någonting att vi är omskurna. De har just berömt sig av vad de var. Vi är judar. Vi är kristna. Vi bor i ett kristet land. Vad de hade. Vi har lagen. Vi har ju boken. Vi har ju kunskapen. Nu, vad de har gjort. Vi har omskurit oss. Men omskärelsen i sig själv var ju ingen frälsning. Utan den hade givits för att utgöra ett tecken på att detta folk stod i ett förbund med Gud. Ställda under Guds förbund. Och samtidigt utgjorde detta ett tecken på att de var under lagen. Omskärelsen förpliktade därmed till lydnad för lagen. Och i den innefattade också tron på de messianska löftena. Men nu dessa hade kommit till sin fullbordan, så böjde sig inte juden för Messias, utan istället höll fast vid detta tecken, omskärelsen, och berömde sig av detsamma. Galaterbrevet 5:3 säger: för var och en som låter omskära sig, betygar jag nu åter att han är pliktig att fullgöra hela lagen. Hela lagen. Det räcker inte med att skära av en bit förhud. Nu börjar det. Håll hela lagen. Förbannad var det var och en som icke förbliver vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Berömmer man sig av att vara omskuren, då har man trätt in på gärningarnas väg, och den är hård. Och ingen människa kan bli frälst på densamma. Om du vill förtrösta på dina gärningar, min vän, då hjälper det inte med att du bara är omskuren, med att du bara gör lite grann. Det hjälper inte med att du i allra flesta fall är en mycket god och respektabel människa i allas ögon. Guds krav är att du måste vara fullkomlig. Om det är gärningarnas väg du vandrar på, då räcker det inte med att du gör ditt bästa. Du måste vara fullkomlig så som Gud är fullkomlig. Det är lagens krav. Aposteln Paulus sönderslår helt den religiösa människans falska förtröstan på yttre ting och religiösa ceremonier. Om omskärelsen inte åtföljs av lydnad, säger han i vers 25, så är den omskurne inget bättre än en oomskuren hedning. Utan lydnad så är omskärelsen till intet gang. Jag har på mitt ringfinger en ring som allt sedan den dag jag gifte mig för snart 12 år sedan har suttit där som ett tecken på ett förbund som jag har ingått med min fru. Och det är ett tecken som förpliktar. När vi sitter här och under den natt som har gått har många människor med detta tecken på sin vänstra hands ringfinger levt som om inte de hade ingått ett sådant förbund. I otrohet. För dessa människor betyder inte ringen någonting alls. Det är för att de lever inte i enlighet med det förbund som de har ingått. På samma sätt är det med omskärelse. Det spelar ingen roll om du har den eller inte, om du inte lever i förpliktelse därefter. Vad spelar det för roll om du berömmer dig av det ena eller det andra, men när det ändå inte stämmer överens med ditt liv, då spelar det ingen roll vad du har och vad du äger. Du är lika naken som den oomskurne hedningen och du har ingenting att berömma dig av inför Gud. Till och med den oomskurne hedningen ska bli dig till dom, säger Paulus. Därför att när de hörde evangeliet så omvände de sig. Men judarna sa, jag behöver inte omvända mig. Och Jesus säger, på domens dag ska de ninivitiska invånarna komma och bli er till en dom. För de omvände sig trots att de hade mycket mindre ljus än vad ni har. Hur är det med dig? Du har hört Guds ord många gånger. Du har ständigt gjort reträtt och försökt hitta en ursäkt för att slippa ta ställning idag. Och försökt hitta någon liten hållhake som du kunde ändå berömma dig av, att är nog inte så illa med mig som det låter när han predikar. Men du kommer inte undan. Du kommer inte undan. Paulus ville ha dem till sanna israeliter. Därför måste han föra dem till denna förkrosselse. Avslöja skrymteriet, förjaga skrymteriet, föra dem till uppriktighet och därmed till den förkrossande attityd som innebar att de nu plötsligt blev öppna för Guds nåds evangelium, men inte förr. Sanna israeliter, sanna judar förtröstar inte på en yttre omskärelse utan längtar efter en inre omskärelse, hjärtats omskärelse, slutar han nu det andra kapitlet. Allt utanpå verk måste rasa. Redan i gamla testamentet uppmanade Gud, omskär era hjärtans förhud. Och profeten Jeremia klagar över det otrogna folket och säger, det är ett folk med oomskurna hjärtan. Det handlar verkligen, det handlar varken om dopet eller någon annan yttre rit. Det handlar om ett nytt liv. Det handlar om en ny födelse. Religion kan inte ge människan liv, för religion har inte liv. Endast Kristus kan ge människan liv, till endast Kristus har liv, är den levande. Endast de är Guds barn som är födda av Gud in i Guds familj och äger hans liv. Och det är det enda liv som är godkänt av Gud, slutar kapitlet. Det räcker inte med en yttre rit där det blir ett stycke förhud bortskäres. Den omskärelse som Gud vill utföra, det är den omskärelse som består i på nytt födelsen. När ditt hjärta förvandlas och när hela den gamla människan skärs bort. Kolosserbrevet 2:11-12 talar om detta. Att det är en inre omskärelse, omskärelsen i Kristus. Det är en andlig omskärelse och förvandling. Och den omfattar hela den gamla människan som måste dö med Kristus och begravas. Och den illustreras i dopet. Den illustreras i dopet. Läs Kolosserbrevet 2:12 får du se. Har du illustrerat evangeliets fullständiga seger i ditt liv genom att låta döpa dig till Kristus? Dopet frälsar dig inte, men det nya testamentets befallning att genom dopet manifesterar du och illustrerar du hjärtats omskärelse. Min gamla människa är bortskuren, död och begraven. Jag behöver inte leva under dess herravälde längre. Gud vare lov. Eller fortsätter du att leka gudstjänst, att leka kristen? Låt mig till sist ta det med till Hesekiel 33. Det är så träffande. Profeten där borta i Babel, bland det otrogna folket, gör sin röst hörd och väcker viss uppmärksamhet. Hesekiel 33, vers 30. Man säger sig sinsemellan, kom låt oss gå och höra på profeten Hesekiel. Han predikar nu på lördag igen. Det var en rätt så intressant kar att lyssna på. Och så går man och hör honom. Men står det, de kommer till dig, säger Herren, så som gällde det en folkförsamling. Och de sätter sig hos dig som, så som mitt folk. Och de hör dina ord men gör inte efter dem. Ty väl hopgöra det med munnen ljuvliga ord, men deras hjärtan står blott efter egen vinning. Och se, du är för dem så som när någon som har vacker röst och spelar väl sjunger en kärleksvisa. De hör väl dina ord, men gör inte efter dem. Det är bara en stunds underhållning. Min vän, det var inte meningen med den här gudstjänsten. Det var inte Guds mening med den här gudstjänsten. Gud som själv är här. Religion är en förbannelse. För den inger dig ett falskt hopp. Den säger, Kristus dog och uppstod. Så sätt igång och arbeta nu så du kan bli frälst. Men nådens evangelium säger, Kristus kom. Han dog för dig och han uppstod. För att frälsa syndare. Sådana som dig och mig. Och du blir frälst från din synd och delaktig av hans gudomliga liv endast genom tron på Kristus. Endast genom tron på Kristus plus ingenting. Plus ingenting. Plus ingenting. Av bara nåd. Låt dina kära meriter fara all världens väg. Lik Paulus gjorde en gång i Filipperbrevet 3 kallar han det för avskräde. Vad hjälper dig ditt kristna namn om du saknar livet i Kristus? Vad hjälper dig ringen, omskärelsen, de yttre påhängena, de yttre bevisen, om inte ditt hjärta är omskuret, om du inte är född på nytt? Vad hjälper det dig om du har människors gunst, som det står här, att de som hade i Romarbrevet 2:29, den är jude som är det i invärtes motto, och omskärelse är av hjärtats omskärelse, en som sker i anden och icke i kraft av bokstaven. Han har sin berömmelse icke från människor, utan från Gud. Så vad hjälper dig det dig om du har människors goda omdöme, att du är en fin människa? Men inför Gud saknar det erkännandet. Därför att du fortfarande är kvar i oförlåten synd. En religiös mantel utgör inget skydd för dig på domens dag. För Gud kommer inte att nöja sig med ett sken av Guds fruktan. Utan han vill se dess kraft i ditt liv. Gud är ute efter verkligheten. Varför vill du inte ta emot den idag? Är du inte trött på dina egna fatala försök att vara och försöka vara kristen? Ska du inte ge upp idag? Jag vädjar till dig. Ska du inte släppa motståndet och säga, Gud, jag vill bli följd på dig. Jag vill. Nu vill jag. Jag är trött på mitt gamla liv. Jag är trött på alla dessa religiösa förhoppningar. Den egen rättfärdiga människan skall förkastas av Gud. Men den i hjärtat av hans helige ande på nyttfödda människan ska godkännas av Gud. Vill du vara med den dag? Du kan börja nu. Nu ska vi böja våra huvuden. Vi ska bli stilla i bön just nu. Och jag vädjar till dig att göra upp med himmelens Gud. Ifrån hans eget ord har vi lyssnat till varningarna. Du som har spelat kristen, du som har varit religiös, en yta som du har nöjt dig med, det är för att andra har trott att det allt var välställt i ditt liv. Nu rasar det för dig. Alltihop har rasat. Om du är ärlig och uppriktig så har det rasat. Och det var Guds mening. När jag nu beder så vädjar jag till dig att sucka i ditt eget hjärta till Gud. O Gud, nu ser du oss här inför dig. Vi är människor som många gånger har felat. Men vi är också människor som många gånger har trott att det berodde på oss själva. Och som har byggt upp en egen rättfärdighet och en falsk yta. Gud, förlåt oss. Och jag ber dig att du ska gå till den just nu som i sitt hjärtas djup känner nöd. Därför att det inte står rätt till. O Gud, hjälp honom eller henne. Vem det än är att ärligt säga, Gud, jag kan inte själv. Jag erkänner det nu. Nu vill jag ha din nåd. Jag vill ha ditt liv. Jag vill bli född på nytt. Nu vill jag bli det. Herre, tack för den som idag har tagit emot dig. Värm hjärtat. Värm hjärtat och fyll det med din fröjd och med din helige andes visshet om att hon eller han är ditt barn. Amen.